Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I förra programmet avslutade vi Jakobs livshistoria i och med kapitel 35. Och kapitlets sista del handlade om Isaks död. Mitt emellan Jakob och så Josef, som vi ska möta från och med kapitel 37, så kommer det 36:e kapitlet i första Mosebok, som innehåller Esaus släkttavla, Seirs släkttavla och från vers 31 om Edoms kungar. För många bibelläsare har detta kapitel liten intresse, men det innehåller en hel del intressanta saker för den som närmare vill studera de olika personerna i Bibeln och deras bakgrund. En viktig sak som alla bibelläsare måste ta med sig från detta kapitel och minnas är det som står i den första versen. Och vi läser från vers 1. Detta är berättelsen om Esaus. Det är Edoms släkt. Esau representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, det själviska sinnliga begäret, egoismen. Och du kan se detta likhetstecken mellan Esau och Edom och även Seir, som vi ska se i vers 9. Alltså, när du i Bibeln möter antingen Esau, Edom eller Seir, så representerar det köttet, det gudsfrånvända, ogudliga. Esaus familj slår sig alltså ner i Edom, sydost om Döda havet, i ett område som omfattade Arabadalen mellan Döda havet och Akabaviken, samt bergstrakterna på båda sidor. Ett kargt bergsområde där Edoms huvudstad, klippstaden Petra, idag är en stor turistattraktion. Verkligen en upplevelse. Profetior av Jesaja, Jeremia, Ezekiel och Obadja angående Edom har på ett bemärkningsvärt sätt gått i uppfyllelse. Nationen Edom härstammade från Esau. Kapitel 36 säger tre gånger att Esau är edomernas far. Vad är så skillnaden mellan Esau och Edom? Ja, när vi först mötte Esau var det som pojke, ung man i Isaks familj. En verklig friluftsmänniska, en robust, slitstark typ. En välbyggd atlet förresten. Hans yttre var säkert tilltalande, men han var kötslig, en oandlig person, vars sinne mest var upptaget av att njuta det nuvarande livet och med liten sans för de eviga värdena. Det var Esau. En amerikansk pastor berättade något som han upplevde för många år sedan. Och jag ska försöka återge hans berättelse så riktigt som möjligt. Den amerikanske pastorn sa: en kristen flicka talade med mig om en snygg och charmerande kille hon hade mött. Ja, de var förresten välväxta och vackra båda två. Verkligen ett stiligt par. Hon var född i Kina. Hennes far var i oljebranschen och hade lyckats bra. Han hade blivit en mycket välbärgad och rik man. Och hon hade nu mött denne unge man som var banktjänsteman, en fattig man. Och så säger denna pastor: jag hade som mycket ung själv jobbat i bank. Och jag vet att det var många unga banktjänstemän den gången som såg sig om efter ett i citationstecken rikt äktenskap. De la märke till döttrarna, till de bankkunder som hade pengar i banken. Och så mötte denne välväxte pojke denna flicka. En robust, vacker och charmerande ung man. en atlet, något à la Esau. Hon var en varmt kristen flicka som lärt känna Gud genom en missionär som hon hade kontakt med i Kina. Och hon ville absolut gifta sig med denne man och hoppades att han skulle bli en kristen. Jag hade talat med honom vid flera tillfällen, säger pastorn som berättade här. Och jag visste att han hade inga tankar om att verkligen bli en kristen och leva med Gud. Men han ville gifta sig med denna flicka. Hon var vacker och hon hade pengar. Så talade jag om att jag kunde inte förrätta vigselceremonin. Hon blev verkligen irriterad och kände sig provocerad av mig. Men senare kom hon tillbaka till mig och berättade att nu var hon skild. Och hon sa att hon aldrig hade mött någon person som var så upptagen av det sekulära, det kötsliga, det sinnliga. Hon sa att hon hade aldrig drömt om att det kunde finnas någon människa som aldrig i hela sitt liv sökte något mera än det jordiska. Hon sa att mannen var så rå och brutal att hon hade inte trott att något liknande var möjligt. Utåt gav han ett väldigt gott intryck. Och han hade varit så uppmärksam och uppfört sig som en verklig gentleman när de möttes innan de gifte sig. Men under den lysande fasaden var han världslig, självisk och råbarkad. Och det är även Esau. Om du hade varit en ung flicka på Esaus tid och sett honom där tillsammans med sin familj, så skulle du troligen ha blivit mycket glad om du hade fått chans att bli utbjuden av honom. Han var en attraktiv ung man, men han var en kötslig man. Och vi som lever i Skandinavien, vi är nog alla ganska starkt påverkade av självlivet och habegäret, vare sig vi vill erkänna det eller inte. Under den tid då järnridån delade öst och väst var jag många gånger och besökte våra trossyskon i Tjeckoslovakien, Albanien och Rumänien bland annat. Och mötet med dessa prövade, förföljda kristna avslöjade ofta hur mycket mer präglad av välfärden jag var än det jag själv var klar över. Man ska inte äga så mycket förrän det når så högt att det skymmer för Gud. Om inte annat så kan jag se på dem som har mer än mig och så bli avundsjuk och bli mer upptagen av det än av livet med Gud. När allting ler och blommar är det så lätt att glömma att det snart ska bli höst. Och när det inte blommar längre, men allt runt omkring oss tycks vissna, glömmer vi lätt att det finns viktigare värden än allt det synliga som snart förgår.
Medan allting ler och blommar under livets korta vår, tänk på honom som så trogen än vid hjärtedörren står. Öppna, öppna innan hösten sobrar ge blomma vår. Öppna medan solen skiner, levnadsdagen är så klar. Jesus vandrar vid din sida, kanske okänd av dig än. Månne han alltjämt skall komma dag från dag på nytt igen. Öppna, öppna innan hösten sobrar en blomma bort. Öppna medan solen skiner, levnadsdagen är så kort. Ja, öppna, öppna innan.
läser från verserna 2 till och med 5. Esau hade tagit sina hustrur bland Kanans döttrar. Ada, hetiten Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till Hiven Sibion. Likaså Basemat, Ismaels dotter, Nebajots syster. Och Ada födde Elifas åt Esau, men Basemat födde Reguel, och Oholibama födde Jeus, Jaelam och Kora. Dessa var Esaus söner, vilka föddes åt honom i Kanans land. Esau hade tagit sig hustrur bland Kanans döttrar, bland annat hetiten Elons dotter. Som du kanske minns så läste vi ifrån Första Mosebok kapitel 27, och Rebecka sade till Jakob: jag är led vid livet för Hets döttrars skull. Om Jakob tar sig hustru bland Hets döttrar, en sådan som dessa, någon bland landets döttrar, varför skulle jag då leva? Så det var tydligen en avgörande skillnad på Abrahams efterkommande och på folket i Kanaan. Och kanske Rebecka tänkte tillbaka på hur Abraham hade sänt sin tjänare från Kanaan och helt till Nahors stad för att finna en hustru åt Isak. Så viktigt hade det varit för Abraham att hans son inte tog sig en hustru av Kanaans döttrar. Och här i vers 2 poängterar skriften att Esau hade tagit sina hustrur bland Kanaans döttrar. Tänk på Esau. Hans farfar var trosfadern Abraham. Hans far var ingen mindre än patriarken Isak. Och han är född i Kanaan, löfteslandet. Men förspiller allt genom att först sälja sin förstfödslorätt för en tallrik soppa. Och så väljer han sig hustru bland det folk som skulle jagas ut ur Kanaan. Och vi läser från vers 6 och 7. Och Esau tog sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt husfolk, sin boskap och alla sina dragare och all annan egendom som han hade förvärvat i Kanaans land, och drog till ett annat land och skilde sig så från sin broder Jakob. Ty deras ägodelar var så stora att de inte kunde bo tillsammans. Landet där de uppehöll sig räckte inte till åt dem för deras boskaps skull. Som du minns så hade Abraham och Lot samma problem. Det var inte nog med bete för dem. De hade båda så många djur. Och nu skiljer alltså också Jakob och Esau lag. Och Esau lämnar löfternas land på eget initiativ på grund av rikdomen. Och vi ser av vers 8 att han bosatte sig i Seirs bergsbygd. Och så står det: Esau, det är den samme som Edom. Hos profeten Obadja i det första kapitlet får vi höra Obadjas syn som Herren ger honom och som börjar: så säger Herren, Herren om Edom. Och i verserna 3 och 4 står det: ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta: vem kan störta mig ned till jorden? Om du byggde ditt näste så högt uppe som örnen, ja, om det än blev förlagt mitt bland stjärnorna, så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger Herren. Esaus eller Edoms stolthet i deras hjärtan, det var oberoendet. En själ som säger att han kan leva utan Gud, som har svårt att böja knä, som inte vill inse och erkänna att han behöver Gud, det är Edom eller Esau. Och vi ska se på något av den stoltheten eller storheten. Vi läser i vers 15. Dessa var stamfurstarna bland Esaus söner, Elifas, Esaus förstföddes söner var dessa: försten Teman, försten Omar, försten Sefo, försten Kenas. Och så fortsätter det helt till och med vers 19. Var i hela världen kom dessa furstar ifrån? Ja, här finner vi början till adelsståndet. De bara tog sig dessa titlar. Varje sonson till Esau blev furste. Adelsståndet börjar alltså i Esaus familj. Och vi läser i vers 19. Dessa var Esaus söner och deras stamfurstar. De hade alltså furstar i familjen nu. Ja, från Esau blev det verkligen många furstar. Och inte bara det. Vi läser i vers 31. Och dessa var de kungar som regerade i Edoms land innan ännu någon israelisk konung var där. Det var aldrig Guds plan att hans folk skulle ha kungar. Men det var verkligen Edoms livsstil. De hade furstar och kungar som regerade över sig. Om du hade tillhört Esaus familj så hade du varit tvungen att ha en titel. För det är Edoms livsstil, verkligen. Och det är intressant att lägga märke till att Esaus efterföljare hade kungar långt innan det fanns kungar i Israel. Ja, senare i Israels barns historia så säger faktiskt Israels folk till profeten Samuel: sätt nu en kung över oss till att skipa rätt ibland oss, så som alla andra folk har. De kunde lika gärna ha sagt: våra bröder i syd, Edoms folk, de har kungar. Vi vill också ha kungar, precis som dem. Att det fanns kungar i Edom innan någon kung regerade över Israels barn har också en andlig betydelse. Av naturen är du född som vredens barn. Och kungen i Edom, Satan, härskar i ditt liv innan Israels konung, Jesus Kristus, härskar genom den helige ande i dig. Hos den fallna människan är det alltid på det sättet att köttet kommer före anden. Det ser vi ständigt exempel på i Bibelns bildspråk. Kain föddes före Abel. Ismael, som blev född på naturligt sätt, kom före Isak, som blev född i kraft av Guds löfte. Esau, som gjorde sig skyldig till otukt och gudlöshet, som det står om i Hebreerbrevet, han blev född före Jakob, och så vidare. Och så kunde vi fortsätta. Och nu ska du lägga märke till vad som sägs här i kapitel 36 från och med vers 33 om de kungar som regerade i Edom. När Bela dog blev Joab, Seras son, från Bosra kung efter honom. När Joab dog blev Husam från Temaneernas land kung efter honom. När Husam dog, och så vidare. Han dog, och han dog, och han dog. Vi kan säga att Edoms kungar regerade till döden. Men han som föddes i ett stall till att vara Israels och hela världens frälsare och kung, hans herradöme är till liv. Som det står i Romarbrevet 5, vers 17. Ty om döden upprättade sitt herravälde genom en endas fall, genom denne ende syndare, så skall så mycket mera det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan härska i liv genom denne ende Jesus Kristus. Och vi läser vidare i Romarbrevets 5 kapitel, vers 21. Det skedde för att, liksom synden hade upprättat sitt välde genom döden, nåden skulle upprätta sitt välde genom rättfärdigheten till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Som jag redan nämnt så är du av naturen vredens barn, död genom synden. Det vill säga, från det ögonblick vi är födda är vi syndare. Det är inte så att jag blir räknad som svensk därför att jag talar svenska. Jag var svensk långt innan jag sagt ett enda ord. Ett äppelträd blir inte ett äppelträd när det börjar bära frukt. Men just därför att det är ett äppelträd, så när det börjar bära frukt kan det inte bli någonting annat än äpplen. Och när vi föds in i denna värld som präglas av syndafallets skada, så gäller det också oss. Så när vi föds är vi av naturen vredens barn och döda genom synden. I Efeserbrevets andra kapitel står det i verserna 4 och 5: Men Gud är så rik på barmhärtighet, och så stor är hans kärlek till oss, att han gjorde oss levande med Kristus, oss som var döda på grund av överträdelser. Den som har ett världsligt sinne, eller kötsligt sinne, som Bibeln ofta uttrycker det, han är behärskad av den ande som nu är verksam i de människor vilka inte lyder Gud, som Efeserbrevet uttrycker det. Det är denna ande som inte vill erkänna att människan är beroende av Gud, och inte erkänna att Gud alena är sannfärdig och varje människa en lögnare, som det står i Romarbrevet 3. Människan vill inte vara beroende av Gud. Man vänder honom ryggen. Man har ett kötsligt sinnelag. Men å andra sidan betyder det att vara andlig att man alltid erkänner att det som gör mig till sann människa är att jag mottar Jesus Kristus och ärar och lyder honom som konung. Kolosserbrevets andra kapitel säger i verserna 9 och 10: Ty i Kristus bor gudomen helt och fullt i kroppslig gestalt, och i honom har ni fått hela fullheten i Kristus, som är huvudet för all makt och myndighet. Men du har en fiende, Satan, som gör allt han kan för att hindra att du flyttar från mörkrets rike och in i Guds sons rike. Och när du studerar din bibel, så minns då att Esau och Edom är en bild på ett världsligt sinnelag, egoismen, begäret, självlivet. Här i kapitel 36 möter vi alltså Esau och Edom. Och vad var det nu Bibeln sa om Esau i Hebreerbrevet 12 och vers 16? Vaka över att ingen av er gör sig skyldig till otukt eller är behärskad av ett världsligt sinne som Esau. Om du ingår kompromiss med ditt självliv, med köttet, då ingår du förbund med något som är och alltid kommer att vara i fiendskap mot Gud. Och det för din själ in i den eviga natt. Gud önskar just nu än en gång påminna dig om sin heliga lag. Som Jesus säger i bergspredikan, Matteus 5, verserna 17 och 18. Tro inte att jag har kommit för att avskaffa lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att avskaffa, utan för att uppfylla. Sannerligen, jag säger er, så länge himmel och jord består, skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förlora sin giltighet, förrän det allt har förverkligats. Men lagen är inte den väg som kan ge dig frälsning. Frälsning och syndernas förlåtelse får du i kraft av Jesu Kristi blod, han som dog för dina synder och uppstod för din rättfärdiggörelse, det säger evangeliet. Men Bibeln säger att den som blivit löst och fri genom Guds evangelium, han har sin lust och sin glädje i Herrens heliga lag och grundar på hans lag dag och natt. Han har fått ett nytt sinne, en ny natur, som älskar Gud. Och så kommer Satan, som är en lögnare och lögnens far. Han kan inte använda eller bruka sanningen, bara missbruka. Satan använder också lag och evangelium, fast omvänt. Han snor det hela upp och ner. Satan vill att du ska lägga evangeliet på ditt kött, på ditt självliv. Han vill att du ska ursäkta synden. Kompromissa. Inte vara så noga. Säger han, så farligt är det väl ändå inte. Säger han, du må inte bli lagisk. Och så får han dig att lägga evangeliet på köttet. Och då växer synden sig stark i dig. Och när du så har fallit, kommer Satan med lagen och lägger den på ditt samvete. Det ska ju vara både lag och evangelium, säger han. Och evangeliet har du ju redan använt, så nu måste du praktisera lagen. Nej, säger Jesus. Det är tvärtom. Lagen ska du lägga på ditt kött, på din syndiga natur. Och evangeliet ska du lägga på ditt samvete. För det ska inte vara evangelium och lag, men lag och evangelium.
Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.